Vad ser du bro? Bit för bit du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har i det är jag kär. Så välkommen hit, exakt som du är.
Välkommen till podden Tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Caroline.
Och jag heter Lotta. Och i tidigare avsnitt så pratade vi om det här med rörelseglädje hos barn och hur vi som föräldrar kan vara delaktiga och skapa det. Då intervjuade vi en lärare och anställd på RFSISU. Men idag har vi bjudit hit en som också har forskat på området för att fortsätta prata om det här viktiga ämnet. Så jag vill välkomna Darun Jaff som kommer att få presentera sig själv. Välkommen hit!
Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag heter Darun Jaff, forskare och undervisar vid Örebro universitet. Där är jag både psykologi och idrottsvetenskap. Bedriver forskning och undervisar. Jättekul att vara här.
Vi är jätteglada att du är här. För vi upptäckte ju också när vi pratade, som i förra avsnittet, om det här med rörelseglädje. Man har ju mycket tankar om det här kan ha. Men det är också väldigt intressant då att få det kombinerat med teori och forskning och sådär. Just för att eftersom våran podd riktar sig just till tonårsföräldrar så är det ju viktigt för oss tonårsföräldrar att också veta så här, ja, men vad kan vi göra? Har det någon betydelse och vad är viktigt? Är det viktigt med föreningsaktivitet och sådär? Jag vet inte var vi ska börja. Vill du börja med att säga någonting om varför du har intresserat dig för det här området eller?
Ja, det skulle jag kunna väl säga att jag själv spenderat en hel tid inom föreningsidrotten när jag själva i tonårstiden har fått se positiva fördelar med det. Och så följde ganska naturligt lite senare när jag började studera och att möjligheten dök upp. Ett forskningsprojekt som hade just med idrottens nytta för ungdomar och hur man kan få allt fler unga att engagera sig i föreningsidrotten. Mm. Så då sökte jag till det. Mm. Och nu är det väl x antal år senare så har jag disputerat och skrivit en avhandling om lite passande för podden här vad just föräldrar till tonåringar kan göra så att deras barn är aktiva i föreningsidrotten. Mm. Och avhandlingar är inom ämnet psykologi, mer specifik utvecklingspsykologi. Då kan det vara bra att kanske svara på följande fråga. Varför vill man att unga ska vara aktiva inom föreningsidrotten? Mm. Varför ska föräldrar ens vilja att deras barn är föreningsidrottsaktiva? Och då tänker man inom utvecklingspsykologin här att om du vill förstå en individs utveckling över tid och så behöver man fokusera på var spenderar individen tiden, i det här fallet tonåringen. Mm. Man spenderar en hel del tid hemma, då är familjekontexten eller miljön ganska viktig. Vad gör man när man inte är hemma? Jo, men då går man i skolan, då är skolan ganska viktig. Vad gör man efter skolan? Men det är då rent teoretiskt kan man resonerat och forskare också resonerat väldigt mycket. Men man vill att unga ska fortsätta spendera sin fritid med meningsfulla aktiviteter. Mm. Där man är i en miljö som kan främja deras utveckling. Där man kan bli stöttad, där man gör någonting som är kanske roligt i linje med vad man själv vill. Där det finns andra vuxna som ser till att man fortsatt bekantar sig och lever i linje med samhällets normer och riktlinjer. Och att det finns någon slags struktur på vardagen. Annars kan man under den tiden där hjärnan fortfarande under fortsatt utveckling och man kanske vill testa sina gränser om inte man är där. Mm. Så rent teoretiskt och även i linje med samhällsperspektiv är att unga ska få spendera tiden i en miljö som kan fortsätta främja deras utveckling.
Mm. Mm.
Och på så sätt blir det meningsfullt för unga. Och det ger också föräldrar en möjlighet att veta vad gör mina barn efter skolan? Vart är de? Vilka är de? Gör de någonting som är med främjande för deras hälsa? Exempelvis idrottar, rör på sig. Är i en grupp där det finns andra vuxna som ser till att man behandlar varandra väl. Och fungerar i en grupp. Och det finns struktur. Så liknande aspekter betonar man på inom forskningen. På så sätt är föreningsidrotten eller alla typer av föreningsaktiviteter är viktiga för ungas utveckling. Mm. Idrotten har ju den fysiska komponenten. Det betyder att de får också röra på sig. Utöver att det är en social miljö. Precis. Vidare en annan sak som kan vara bra här är ju att ibland kan det vara tufft hemma för unga. Kanske en stressig period för föräldrarna som har väldigt mycket på jobbet att göra. Ibland kanske man har också svårt i skolan av olika anledningar. Då kan ju föreningsidrotten kompensera för de andra kontexterna. där det finns vuxna som stöttar en, där man har en social miljö, där man gör någonting som är roligt. Så kan man också tänka ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.
Mm.
Ja, och det har jag forskat kring. Nu, vad kan föräldrar göra för att deras barn hamnar där runt tonåren? För då hoppar man av också. Det är en utmaning som samhället ställs inför. För att runt tonåren så är allt fler unga inte föreningsaktiva. Man hoppar av.
Men beror det på att barn börjar mycket tidigare nu för tiden i föreningsidrott? Eller har det alltid varit så att många slutar just i tonåren?
Ja, jag är bekant med forskningen utanför Sverige, men även forskning här i Sverige. Och det finns en nationell rapport som man har följt individer över 10 år period. Där man märker är ju att vi idrottar allt mindre. Och att en annan trend man har sett är ju att runt tonåren så brukar man hoppa av. Och varför? Ja, det kan ju vara så att man kanske inte tycker att det är lika kul längre. Då får man fundera på hur ska vi se till att den miljön är trygg och rolig för unga. Att man har börjat tidigare behöver inte vara fallet. Det beror på hur intresserad man är, hur motiverad man är, hur roligt man tycker att idrottsmiljön är. Så om man har börjat för tidigt och det har varit väldigt mycket fokus på prestation. Det kanske lämnar spår. Så det har inte jag forskat kring. Jag har forskat väldigt mycket kring runt just tonårsperioden där man hoppar av. Vad kan just föräldrar göra? Och då ser jag att i den forskning jag har bedrivit med kollegor vid universitet och Göteborg universitet också. Då ser vi att föräldrar har fortfarande en ganska viktig roll.
Mm.
De kan tänka och bete sig lite olika för att se till att deras unga är antingen kvar i föreningsidrotten eller vill idrotta. Vill börja och fortsätta över tid.
Mm. För många föräldrar tycker ju att det där är svårt, tänker jag.
Mm.
Och särskilt kanske i tonåren. För då, liksom, bara att ställa en fråga till en tonåring kan ju göra dem irriterade.
Mm.
Men vad har du för liksom, tips?
Mm. Ja, och det, när det kommer till det så har vi bedrivit här 3 olika studier som går in på lite på med olika föräldrastrategier eller beteenden som visar sig ha någon slags koppling eller association till att unga är föreningsidrottsaktiva och inte hoppar av över tid.
Mm.
Så i ena studien så är det ju, den handlar om mer vardagsbeteenden som föräldrar eller strategier använder sig av för att veta vad deras barn gör. Man är ganska nyfiken på att barnen, vad gör den på fritiden?
Mm.
Man har mån om att ha den kunskapen, den informationen. Föräldrar använder sig av olika strategier för att få vetskapen. Vad gör barnen efter skolan exempelvis? Och de här strategierna uppfattas lite olika beroende på vem individen är. Här är det viktigt att tonåringen inte känner sig kontrollerad. Lite som du var inne på här Lotta. Om att de ska, vad som kan vara avgörande för att tonåringen svarar på frågorna eller inte har att göra med vilka typer av, eller hur du som förälder ställer frågorna. Och det bästa du kan göra det är ju att få individen eller tonåringen i det här fallet att dela med sig själv. Och hur gör man det kan man tänka sig. Hur reagerar du som förälder när ditt barn berättar någonting som kanske inte är så roligt.
Mm.
Eller inte så acceptabelt enligt dig. Det är ganska viktigt. Om man visar förståelse. Om man lyssnar till barnet. Om man vill veta varför saker och ting har hänt exempelvis, så landar det ganska bra. Om man reagerar negativt, kanske blir arg eller kanske höjer rösten exempelvis bara. Det leder till att barnet inte kommer tillbaka nästa gång och delar med av sin vardag. Ifall man har haft en svår dag på skolan, ifall kanske man inte skött sig riktigt, kanske missade lektionen och så vidare. Det kan vara ganska avgörande. Som tips är att du som förälder man lyssnar till och visar förståelse och inte dömer. Den typen av approach, om man säger så, har visat sig leda till att unga delar med sig allt mer av sin vardag. Vad gör du då som förälder när du vet hur ditt barn mår? Det kan vara lättare att stötta barnet. Och lättare också vägleda barnet så att de gör meningsfulla aktiviteter exempelvis. Vad gör du om barnet kanske delar med sig att de efter skolan gjorde vi inget speciellt. Vi bara hängde på stan.
Mm.
Exempelvis och inte gjorde någonting av vardagen. Då kan du som förälder med din information kanske fråga. Men skulle du vilja delta? Skulle du vilja göra någonting roligt på fritiden? Skulle du vilja idrotta? Skulle du vilja teater, musik?
Mm.
Vad är du intresserad av?
Mm.
Så tanken är att över tid man bygger en trygg relation med barnet. Så att den vill dela med sig av sin vardag och du som förälder kan stötta. Och då har vi sett att i en familjemiljö där barnen delar med sig av sin vardag så kan ju det leda till att föräldrar också vägleder dem till att göra meningsfulla aktiviteter. Mm. Ett annat sätt är ju att du som förälder också sätter tydliga riktlinjer, strukturer för vardagen för barnet. Men exempelvis att men efter skolan vill jag att du kommer hem. Om du skulle vilja göra någonting med dina vänner så vill jag att du hör av dig till mig. Mm. Då har ju man riktlinjer eller någon slags struktur på vad man gör. Efter klockan 8 vill jag att du också hemma, exempelvis. Mm. De här beteendena är också kopplat till att unga i mindre utsträckning kanske engagerar i normbrytande beteenden. Mm. För du som förälder, om du vet vad de gör, om du sätter någon slags vardagsstruktur för barnen så att de inte är i miljöer som saknar vuxens sällskap, då minimerar du också risken för att de ska utöva normbrytande beteende. Så,
en fråga. Mm. Jag tänker att jag tror att många tonårsföräldrar tänker att tonåren är ju en tid när man ska bryta sig loss lite. Mm. Och ingen aning om det är så här. Men att det också ska kunna vara så att man tänker att ja, huvudsaken är att de har vänner att vara med. Mm. Förstår du vad jag menar? Men vad tänker du om det? Har du sett något i forskningen kring betydelsen av att bara ha vänner som man hänger med? Mm. Eller att ändå hålla i det här med föreningsaktiviteter?
Ja, och det är en jättebra poäng du lyfter upp. Där vi har faktiskt tittat på den strategin med när föräldrar faktiskt lägger sig i vänskapsrelationer. Och det är ganska känsligt ämne, speciellt runt tonåren. Så först och främst ska man så gott det går låta barnet ha inte bara känslan av autonomi, men också få ha autonomin att få bestämma över sin vardag så gott det går. Men du som förälder ska vara där och vägleda, stötta i hur man hanterar vardagen. Att lägga sig i vänskapsrelationer när det kommer till vilka de ska umgås med eller inte, det visar forskningen att det sällan landar rätt. Det snarare leder till att man umgås mer med vissa individer. Ja, att man gör det i smyg, att man känner att föräldrarna kontrollerar ens vardag, och där i sin tur leder till att man får en dålig eller en skev uppfattning generellt av vuxna. Och i den här studien, rent teoretiskt om man beskriver den, så går det ut på att hur barnen uppfattar familjemiljön, relationen till vuxna, följer med dem till skolan och till föreningsmiljön. Mm. Tycker man att vuxna är kontrollerande i familjemiljön och tråkiga, om man säger så, att kanske skolan, kanske man får en dålig relation till lärarna också, kanske inte vill vara där, men så fort läraren vill sätta struktur, då kanske det landar fel. Även om tanken är god från både föräldrarna och lärarna. Mm. Och samma princip även till föreningsaktiviteterna. Det finns en tränare som kommer tala om för mig vad jag ska göra.
Mm.
Det där tycker inte jag om hemma. Det tycker jag kommer inte tycka om det där heller. Därav blir det så pass viktigt att unga är delaktiga i de här diskussionerna om att man bjuder in. Känner man oro för någonting som förälder, då kan man dela med det. Jag är orolig för följande. Vad tycker du? Mm. Bjuder in barnet, tonåringen, till samtalet, demokratiska, jämlik, jämställd, dialog. Hur tycker du att vi ska göra?
Mm.
Bara där kan man uppnå så pass mycket och agera eller reagera med förståelse. Då tror jag att man kan komma mycket längre än att förbjuda vissa miljöer eller förbjuda vänskapsrelationer. Mm. För därför är det och kommer.
Mm.
Det ser vi. Det ser vi även här på forskningen som är. Men det är på ungdomar i Sverige, familjer i Sverige, både nordiskfödda, om man säger så, och utrikesfödda som använder sig av dessa strategier. Det blir inte bra, visar forskningen och även andra. Det är bättre att bjuda barnet in i dialog. Dela med sina tankar och känslor som förälder så att barnet förstår varför föräldern beter sig på ett visst sätt. Då blir det bättre. Så där har vi sett att när du som förälder skapar en trygg miljö så att ett barn kan oavsett vad dela med sig vad som helst och ändå få förståelse och stöttning, så kommer det att leda till att du vill vara i en miljö där det finns andra vuxna som använder sig av liknande strategier. Men så här ska vi som grupp bete oss. Det här är syftet med dagens aktivitet exempelvis.
Att då blir det en trygghetsfunktion.
Ja, men precis. Och på sikt är det tänkt att så det här med varför ska det här vara så pass viktigt då, utöver att de är fysiskt aktiva och att föräldrarna vet att de är i en trygg miljö. Jo, men individen får också, tonåringen i det här fallet, får vi ju känna på att fungera i en grupp. Passa tider. Vad är en miljö där det finns struktur? Vart på vilka andra ställen ser vi dessa strukturer? Ja, men i skolan behöver man också passa tider, fungera i grupp och bete sig så som resten. På så sätt är det bra att vara i föreningsmiljön. För det ger möjligheten att öva på vissa färdigheter som är viktiga för att fungera i samhället. Mm. Senare i livet. Mm. Vi behöver passa tider. Vi behöver fungera i grupp. Ja. Så man tränar på färdigheter som är viktiga för resten av livet. Därav är ju föreningsaktiviteter så pass viktiga för unga. Mm. Inte bara idrott. Här ska man som förälder känna efter. Vad vill du göra?
Ja.
Mm. Jag tänker att du ska göra någonting meningsfullt efter skolan.
Ja, för du pratade ju om det, att det fanns tre olika, vad sa du, strategi, eller
ja,
kan du dela upp det?
Precis.
Och att en var det här med vardagsstrategier, men...
Ja, exakt. Det ena har ju att göra med typ, hur får du kunskap om ditt barns vardag? Ja. Då en struktur, minimera tiden barnet spenderar, eller om en genmiljö där det inte finns vuxna. Men det ska ske på ett inkluderande sätt. Bjud in individen i samtal och reagera positivt. Ett annat sätt är ju att som förebilder för sina barn. Det är ju, föräldrar är ju oftast förebilderna för barnen. Och de ser ju, det handlar inte bara om att de ser upp till oss och tar sig av hur vi beter oss. Det är också andra budskapen. Det handlar inte bara om vad du ser som förälder. Det handlar också om vad du gör själv. Och då är det ju, hur ska barnen känna till att det finns föreningsaktiviteter? Hur ska de veta? Varför ska man idrotta eller spela piano eller läsa böcker eller teater? You name it. Hur ska man introducera det för dem? Jo, då kan man själv exempelvis i det här fallet utöva idrott. Men vad händer om du som förälder inte tycker att idrott är kul? Det händer ju också.
Finns det något annat sätt?
Ja, om du som förälder tänker att men jag värderar idrott. Och idrottsmiljön för mitt barn. Jag vill att de jättegärna ska vara där. Jag är inte sugen på själv löpa eller träna. Men då har vi faktiskt i den andra studien av vandringsarbetet sett här. Att det kan faktiskt räcka med att du tittar på fotboll, handboll, tennis. Med barnen på tv.
Och, för att visa intresse.
Ja, ja. Och där har vi sett att det faktiskt har en koppling till att barnen tycker att den aktiviteten är rolig. Och man anammar dem. De erfarenheterna, så det blir en del av deras identitet. Så att helt plötsligt tycker man inte att det är bara roligt, man tycker också att det är viktigt. Och vad händer då när individen tycker att någonting är roligt och viktigt? Det är motivation här. Då ökar det sannolikheten för att de utövar idrott och är kvar. Och de här studierna, då har vi följt dessa unga över tid. Så det har vi sett, det är ganska intressant här att om du är i en familjemiljö där ni tittar exempelvis på idrott på tv, säg 2022. Så kommer barnet vara involverad i idrott ett år senare, 2023. Det är så pass viktigt. Det finns en koppling ett år senare till och med. Eller att man går till Bern Arena och hejar på KIF damlaget exempelvis. Det kan också räcka. Det väcker ett intresse och kontinuitet. Men det är motivation, det är glödet för att det ska vara fortsatt. Om lågan ska fortsatt brinna så krävs det att man är fortsatt aktiva i familjekontexten också med dessa aktiviteter. Så att man inte bara släpper det. Även om barnet har börjat engagera sig i föreningsidrott så krävs det att man på olika sätt visar att man är intresserad.
Ja. Men det här med att föräldrar själva utövar någonting men man inte riktigt får med sig barnen. Förstår du? Man kan ju ha en tanke så här, men i helgen ska vi åka ut i skogen eller vi ska åka skridskor eller du vet. Och så är inte barnen så himla sugna, kanske inte tonåringar. Ska man då ändå tänka att man själv som förälder, om man utövar liksom en idrott eller en aktivitet, att det kan ha samma funktion? Att det då kan innebära med tiden att ens barn ändå blir intresserade av något?
Ja. Det vi har sett här är att Båda typerna av beteenden eller strategier har en koppling till barnens motivation till idrott, intresse och identitet kopplat till idrott. Som i sin tur leder till att man faktiskt utövar idrotten. Men när man jämför dessa två så är det faktiskt viktigare att man gör någonting tillsammans. Så den delen är viktig. Och men de kanske inte vill följa med. Men igen handlar det om hur de upplever miljön. Först och främst ska det vara tryggt. Sen ska det vara roligt. Då får man försöka bjuda in dem till dem. Hur skulle ni vilja?
Men, kanske kan erbjuda en annan aktivitet. Så.
Ja, men hur skulle ni vilja? Men, jag tänkte att nu ska vi åka skridskor som du var inne. Hur skulle ni vilja spendera det? Vad ska vi göra? Kolla på en skydde på tv. Kommer det upp? Okej. Det kan vi faktiskt också göra.
Mm. Att man är lite flexibel.
Ja, men det går tillbaka till de här grundprinciperna om att redan från födseln så vill ju barnet sträva efter autonomi. Och den känslan och det kravet och det ska målet ökar ju allt mer över tid. Runt om åren så ser man det ganska tydligt. Speciellt när det kommer till vilka man vill umgås med. Vad man vill göra av sin fritid. Det här gäller som förälder att man visar förståelse för det. Men är där och stöttar och vägleder så att det blir bra. Och hela tiden bjuder in till till en dialog. Så här blir det samma sak. De vill inte följa med. De tycker att det är tråkigt. Då får man känna, ska det vara påtvingat?
Mm.
Då landar det inte där så bra heller.
Nej.
Så det är jättesvår balans. Mm.
Men ibland kan det också handla om att barn blir osäkra. Det här med att man, tänker jag i alla fall, i vårt samhälle. Att man ska vara så duktig på allting och kunna saker. Mm. Det kan man ju aldrig första gången man gör någonting. Så det är ju också, tycker jag, det här med hur pushande man ska vara som förälder. Är det uppmuntrande till att ändå våga prova? Eller ska man ge upp direkt? Det är ju svår balans mellan autonomi och att pusha.
Mm.
För ibland när man har pushat sina barn så har man ju märkt efteråt att de faktiskt mår ganska bra av det. Mm. Av att ha gjort det. Men man vet ju aldrig det innan.
Nej, det är jättesvårt. Jag tänker att jag som har en 3- och 5-åring hemma så det är ju, då kanske jag uppmuntrar lite mer till det. Men man frågar fortfarande och känner efter. Runt tonåren där när man har en annan förmåga till att kommunicera.
Mm.
Prata. Så att man kan fråga. Man kan alltid fråga. Och måla upp aktiviteten. Tydligt beskriva vad som är tanken med det som du var inne på. Det kommer inte handla om prestation. Det här handlar om att vi ska umgås. Testa på en ny aktivitet nu när vintern är här. Ha roligt tillsammans.
Mm.
Så att tonåringen här inte tänker. Aha, ska jag dömas utifrån hur bra jag är.
Mm.
Men eliminera. Eller slå ut de här tankarna genom att. Men så, var så informativ som möjligt.
Så
kan man göra.
Mm.
Det blir ju ofta så att när man väl har fått testa på det. Så kanske det blir bra i efterhand.
Mm.
Men det händer inte av sig själv. Det är inte att
man
bara testar en aktivitet. Jaha, det här var roligt. Allt går tillbaka till hur uppfattade tonåringen den timmen.
Mm.
Med sina föräldrar eller sina syskon eller vårdnadshavare, you name it. Var det tryggt? Var det roligt? Gick det ut på att ha kul med varandra? Gick det ut på att vem är bäst?
Och kanske också lite vad vi som föräldrar skapar för förväntningar också.
Ja.
Att man innan, så man inte har en viss förväntansbild som förälder själv innan. För då strävar man, då kanske man glömmer bort och får med sig sina barn på det.
Ja, men det stämmer mycket bra.
Så,
så att man håller sig till det man vill skapa. Tar man med den inställningen till miljön, till aktiviteten och kanske man glömmer bort vad syftet och strävar efter något annat. Men om man skulle bestämma sig tillsammans. Men det här, vad ska vi få ut av den här aktiviteten? Ha en öppen dialog så kan man få ut mycket mer av det.
Mm. Kan man se någon skillnad på hur uppmuntrande föräldrarna är gentemot tjejer eller killar?
Alltså, Gud, ja. Det gör man. Och det har vi tittat på i den här studien faktiskt. Har vi tittat på men de könsstereotypiska normer och beteenden som finns i samhällen och rent kulturellt så påverkar också föräldrarna. Men du som förälder, vad ska jag uppmuntra? Då tittar man på vad gör resten av samhället? Vilka signaler skickas till mig från resten av samhället? Och det ser vi här att vi ser här att exempelvis att killar tycker att idrott är roligare än tjejer. Vi ser att de utövar idrott i högre utsträckning än tjejer. Så tittar man på föräldrarna så ser man också att exempelvis att de hittar på aktiviteter mer med killarna än med tjejerna.
Mm.
Då får de inte den här erfarenheten.
Mm.
Så vad vi ser är att så vi har jämfört typ sambandet mellan att hitta på idrottsaktiviteter hemma, exempelvis titta på idrott och hur är det kopplat till motivation. Den har en positiv eller stark association, vi säger så att hittar man på aktiviteter, då tycker individen att idrott är roligt, om vi säger så. Skiljer sig de här aktiviteterna för tjejer och killar? Nej, kvittar. Tjej eller kille, titta på idrott hemma så kommer du också tycka att det är kul. För det är något ni gör med familjen. Vart vi ser skillnaden här i hur mycket det sker. Så den ska man skilja på. att tjejer får inte samma dos, om man säger så, av familjeaktiviteter som är kopplat till det. Vi tittar också på sambandet, samma samband, och jämför det nordiskt födda och utrikes födda familjer. Mm. Samma sak där. Det kvittar om du är född i Norden eller utanför Norden, Östeuropa, ja. Mellanöstern, you name it. Om du är en familjemiljö där ni hittar på idrottsaktiviteter, tittar bara, alltså tittar på idrott på tv, så kommer barnet tycka att idrott är kul och viktig. Och sen själv utöver det. Så vi ser inga skillnader när det kommer till vilka strategier som är bra för tjejer och killar, eller nordiskt födda eller utrikes födda. Men man får inte samma dos.
Nej.
Så ja.
Skiljer det sig också, för då är det ju alltså, det skiljer sig mellan hur vi uppmuntrar pojkar respektive flickor. Men skiljer det sig något hur utrikes, om man har utrikesfödda föräldrar uppmuntrar jämfört med nordiskt födda föräldrar?
Ja, och då är vi inne på den tredje studien. Ska vi hoppa dit? För då, ja, vi kan ju hoppa fram och tillbaka. Så det gör ingenting. För då har vi tittat på, okej, där är det lite så här, ja, dina barn, då har vi fokuserat enbart på ungdomar som utövar idrott. Mm. Vad händer då? Kan du som förälder backa runt den känsliga åldern där man hoppar av? Vad säger forskningen? Säger att många unga hoppar av runt tonåren. Mm. Och det finns ett intresse i att de ska vara kvar i den här miljön som främjar deras utveckling. Socialt, emotionellt, kognitivt, fysiskt. Men varför hoppar de av? Och när man tittar på de anledningarna som finns mer kvalitativa forskningen där man utsagor, berättelser från individerna, då är det ju att det är inte kul längre. Så motivation är ju A och O, exempelvis. Mm. Vad mer är där? Jo, men föräldrarna är inte där och tittar på.
Mm.
Så då blir det ganska viktigt att du som förälder är, även om ditt barn är i föreningsmiljön, att du visar intresse. Hur kan du göra det? Dyka upp på träningar.
Mm.
Matcher. Skjutsa. Du kan också visa intresse om du inte har möjlighet. Vi tittar på om du som förälder är på träningar eller matcher och visar intresse ditt, på ett visst sätt blir det barnets aktivitet, så är det kopplat till att de tycker att fortfarande idrott är roligt.
Mm.
Och viktigt dessutom. Och då är det motivation igen. Ja, vad händer då när du tycker att det är kul och viktigt? Men då är du kvar, du hoppar inte av. Så föräldrar har fortfarande en viktig roll.
Mm.
Dyka upp på träningarna, heja på. Hur ska du bete dig där? Då är det också känsligt att runt tonåren så här, fråga. Igen, fråga barnet kan man göra. För när man har annat forskning, när man har frågat ungdomar, vill du att dina föräldrar ska vara där? Ja.
Mm.
Hur ska de bete sig exempelvis? Ganska tysta. Ja, men precis. Man är fortfarande viktig. Man vill bli sedd. Man vill ha den emotionella stöttningen kanske. Men ropa inte på domaren kanske. Eller på tränaren. Det uppskattar ju även tränarna, tror jag, och domarna. Och tala inte om för mig jag ska spela. Eller de bitarna. Vissa kanske vill det. Så det bästa är ju att men du som förälder, men jag vill komma. Ja, så för vissa ungdomar blir det att man önskar kanske att föräldern ska ha låg profil, att de ska vara där. Man kan komma till träningarna och komma till matcher, kanske på distans. Andra kanske vill ha mer stöttning och aktiva föräldrar. Och då får det vara så. Så det bästa är ju att matcha stöttningen eller beteendet av föräldern till ungdomens behov. Och hur ska du gissa dig fram till det som förälder? Det kan du göra. Men det bästa är ju att fråga alltid ditt barn. Hur vill du ha mig? Jag vill gärna komma och heja på. Det betyder mycket för mig.
Mm.
Det är kul. Jag blir glad av det. Men hur vill du ha mig där? Idag? Den här veckan? Det skadar inte att fråga regelbundet. Och det är det bästa man kan göra faktiskt. Men annars tycker de rent generellt att runt tonåren att föräldrarna ska ha en ganska låg profil. Men ändå där. Man pratar om emotionella, psykologiska stöttningen är fortfarande viktig då. Så om du vill att ditt barn ska vara fortsatt kvar över tid i föreningsidrotten eller den aktiviteten de gör, så är det viktigt som, för dig som förälder, det är viktigt att du visar intresse på lite olika sätt. Jag har nämnt några exempel, men du kan alltid fråga.
Ja. Det intressanta där är ju, dels så tror jag att, i alla fall tänker jag ungdomar som jag och Karo möter i vårt jobb, att man är duktig på att känna in sina föräldrar. Så har man föräldrar som har fullt upp, då kanske man inte säger att man vill att de ska vara där av hänsyn till föräldrarna. Men jag tror också att det finns en hel del föräldrar som tänker att ju äldre barn och unga blir, desto mer eget ansvar får du ta för att ta dig till din aktivitet.
Mm.
Så, och det låter ju ändå då lite som om man ska tolka dig rätt, som att man kan inte bara tänka så. Man kan inte bara tänka att men när de är små då kan de inte ta sig själva, då skjutsar jag. Utan att det kanske också kan finnas en funktion i att fortsätta göra det även om du har en 14-15-åring. För då visar du, som du säger, det här emotionella engagemanget.
Ja, precis. Och jag kan förstå det, jag kan värdera det också, att man ska ge allt mer autonomi till barnet. Att man ska kunna på egen hand ta sig från en punkt till en annan och bygga upp den självkänslan och den färdigheten. Men du kan visa intresse på annat sätt. Att barnet kan fortfarande cykla till och från träningen för att du kanske inte har alltid möjligheten. Mm. Du kanske inte har möjligheten att vara där heller. Det är bra att cykla såklart, det ska vi ha miljövänligt och mer träning. Men barnet kommer hem. Hur var träningen? Hur var matchen? Hur hade du det? Var det kul idag? Så det handlar inte bara om att du ska skjutsa till. Det handlar om också att det tar 5 minuter att ta sig till träningen med bil exempelvis. Mm. Vad pratar ni om då?
Mm.
Det handlar om den biten.
Man kan visa intresse på olika sätt.
Ja, visar du intresse? Mm. Ser du fram emot träningen?
Mm. Investera tid i sitt barn.
Ja, så det är där du går tillbaks till. Och det skulle kunna vara så att du skjutsar ditt barn till träningen och man ställer krav under den där tiden på att idag ska du göra det här och idag ska du göra ditt bästa. Idag måste du uppnå det här och det här. Nej, då blir det inte det bra heller.
Nej.
Så det är inte bara, man får också tänka på vad är det som pågår när man tittar på. Vad händer när blickarna möts? Så de bitarna är väldigt viktiga.
Jag vet inte, för du kanske ville göra klart det här. För du pratade ju om 3 delar. Alltså vardagsstrategier och modellerandet lite. Hur vi föräldrar.
Ja,
och så sa att det fanns någon 3D-del.
Ja, det 3D är ju det här med att när barnet, tonåringen, är aktiv redan. Vad kan du göra som förälder så att men de är kvar i den här miljön och inte hoppar av? Och då är det genom att exempelvis titta på träningarna. Titta på matcherna, visa ett intresse. Det verkar vara viktigare, inte verkar, det är viktigare i den studien vi har skickat in och publicerat. Än att uppmuntra barnet. Att du som förälder vill att de ska utöva det. Då blir det mer för förälderns skull. Och inte för individens skull, tonåringen. Du nämnde lite tidigare, Gotta, om att de ungdomar är bra på att känna in föräldrarna.
Mm.
Och då är det ju inte så bra om de gör det för deras föräldrars skull.
Nej.
Märker de att mina föräldrar blir glada av att jag idrottar? Ja, men det är fint att de gör det såklart.
Mm.
Men då gör de inte det här för sig själva.
Nej.
Då är det inte deras inre motivation, om man säger så. Då är det inte glädjen eller identiteten som styr det. Det är snarare för någon annan. Ja, kanske utöver idrott. Man kanske rör på sig och det är bra. Men om det är på kostnad av att man gör något som inte alls är roligt. Kanske det inte håller över tid också. Och en annan sak du nämnde där var ju att föräldrarna vill eller tror att ungdomar vill ha allt mer tid och man kanske backar och inte frågar. Ja, såklart, de vill det. Men de är fortfarande beroende av sina anknytningspersoner som har varit där från dag ett. De har fortfarande en ganska viktig avgörande roll. Och ibland kan det faktiskt räcka att du regelbundet frågar. Vill du ha mig där? Så vill jag att jag ska komma. Det är också att visa intresse faktiskt.
Mm,
du måste inte bara lägga ner en halvtimme och titta på träningen eller matchen eller skjutsa. De kommer hem. Hur gick det för dig idag? Hade du kul?
Mm.
Och så tar man diskussionen därifrån och igen. Bygger lite vidare på det jag nämnde till en början. Hur reagerar du som förälder när de säger kanske att jag vill inte vara kvar. Det var inte så roligt. Lyssnar ni till? Inkluderar ni? Förlåt.
Nej, jag tänkte fråga det. Om en ungdom säger att den vill sluta.
Mm.
Tycker du bara att man ska lyssna då på ungdomen? Eller ska man fortsätta pusha på något sätt? Eller?
Ja, den balansen är ganska svår. Vad blir det? Uppmuntrat till att vara kvar och testa lite till? Eller kan du tro att du gör som förälder? När man kan vara kvar säsongen ut i alla fall. Då? Mm. Så tror du som förälder att nu uppmuntrar jag mitt barn här. Men det är barnets perspektiv som är roligt här. Hur uppfattar de det? De kanske uppfattar det som att de blir tvingade till att göra det. Då landar inte det heller så bra. Så när den frågan kommer upp så kan man diskutera. Varför vill du inte? Beror det på att det är kanske inte så kul. Det kanske är tråkigt. Varför är det det? Då kan man kanske bygga på den här diskussionen och hitta en lösning. Så jag vill inte här och nu säga vad exakt man ska göra. För att det kan ju utspelas på så många olika sätt. Tycker barnet att det inte är tryggt där. Då är det självklart att man såklart lyssnar till och avslutar det med en gång och försöker göra det bästa av det. Mm. Om man som sagt kanske utstött exempelvis. För att föreningsidrotten eller föreningsaktiviteter har en potential till att främja positiv utveckling om man säger så.
Mm.
Men det är inte alltid fallet. Mm. Man kanske fokuserar väldigt mycket på prestation. Mm. Det kanske inte är en bra kamratsmiljö.
Mm.
Och om individen vill sluta av den anledningen, då får man såklart respektera det och tänka, men skulle du vilja testa en annan aktivitet?
Mm.
Ett annat lag?
Mm.
Så kan man dra.
Mm. Var lite utforskande.
Ja, precis. Mm. Så det är en jättebra tema att ha med sig. Och runt den åldern har vi inne på att ja, men man kanske börjar specialisera sig. Den organisationen kanske vill att man ska satsa och det ska toppas. Och det ska vara prestation som hamnar i fokus. Och det kanske inte vill.
Men vad ser man? För jag tänker att du har forskat på det här. Måste ju vara också för att det finns något inom utvecklingspsykologin som säger att det är viktigt att vara föreningsaktiv.
Mm.
Alltså vad ser man för vinster hos våra barn och unga rent, inte vet jag, psykologiskt och apropå psykiska ohälsan som ökar hos våra tonåringar.
Mm.
Kan man se det i din forskning? Vad styrkan är?
I min forskning går jag väldigt mycket in på, i alla fall i avhandlingsarbetet, på vad du som förälder kan göra så att ditt barn är föreningsidrottsaktiv och över tid.
Mm.
Sen har jag exempelvis, jag kan gå in på en studie som är utanför avhandlingen, där vi har tittat på sambanden mellan föreningsidrottande och depressiva symptom hos ungdomar.
Mm. Mm.
Och i sin tur självskadebeteende faktiskt.
Mm.
Och där ser vi att ungdomar som deltar i föreningsaktiviteter har lägre nivå av depressiva symptom.
Mm.
Depressiva symptom i sin tur är kopplat till självskadebeteende. Så hur man kan måla upp det här är ju att föreningsidrotten, om den lyckas, om deltagarna lyckas dra ner depressiva symptom hos unga, då skadar man sig själv mindre i sin tur.
Mm.
Så skulle man kunna yttra sig kring det. Att det finns ett samband där.
Mm.
Så på så sätt är det positivt, ja.
Mm.
Och jag nämnde lite tidigare också att men den här miljön förbereder individen för framtiden. Att fungera i grupp. Mm. Det behöver göra i skolan. Det behöver göra på universitetet. Passa tider för att komma till lektionen. Grupparbeten. Mm. Vad händer efter studierna? Du ska in i samhället och jobba. Du behöver fortfarande passa tider. Du behöver fortfarande fungera i grupp.
Mm.
Och de färdigheterna ser man. Och så forskningen visar också att ju mer aktiviteter du gör. Kanske har man möjligheter att göra två olika föreningsaktiviteter. Då får man ännu mer utav det positiva.
Mm.
Jag menar att lägre depressiva symptom var jag inne på. Men bättre självkänsla.
Då är det lite sorgligt att faktiskt inte alla har råd. Att erbjuda det här till sina barn idag.
Ja, och det är ett argument som jag driver i avhandlingsarbetet. Det är ju att om man tänker på samhällsperspektivet här. Att här i Sverige i alla fall. Om man tänker att man exempelvis runt. Men över 200 miljoner årligen går till föreningsidrotten exempelvis. Och hela tanken är att man ska rösta upp den här miljön så att det främjar individen. Det ska vara tryggt. Det ska vara inkluderande. Man ska förröra på sig. Så att du får de här psykosociala vinsterna av det. Men om alla inte kan vara där. Då får man inte ut. Då får inte alla samma möjligheter till att man mår bra. Och klara sig i samhället. Ja, på så sätt blir det. Om nu föreningsidrotten. För det finns en variation här. Att alla miljöer kanske inte är lika främjande. Då är det viktigt du som förälder med att lyssna till miljön. Och i och med att föreningsidrotten i Sverige är så pass demokratisk. Att du som förälder kan alltid engagera dig. Och driva en fråga. Jag tycker att vi här ska fokusera på. Den här punkten har vi glömt. Då kan man vara en del av föreningen. Och föreningen har i sin tur RF SISU. Som är idrottsutbildarna. Som jobbar med forskare exempelvis och får stöttning av staten. Så att det är det som är så fantastiskt med den här modellen i Sverige. Då, att det finns så pass mycket möjligheter i alla fall som man kan ta vara på. Så att, då är det ju igen att du som förälder är engagerad. Att du lägger ner den här extra timmen. Den här ideella kanske det blir. Men vem investerar du i? Du, i dina barn, i framtidens barn. Så ja, det är synd. Alla inte får vara där. Och det är där vi har satt i avhandlingsarbetet. Är att vilka är det som går miste om det mest? Vilka är det som är det mest när det kommer till föreningsidrotten? Ja, men då är det ju tjejer. Den här återkommande teman.
Mm.
Att de inte gör det. Då behöver de exempelvis kanske uppmuntras. lika mycket av sina föräldrar som killarna. De kanske ska få också ta del av familjeaktiviteter som är idrottsrelaterade lika mycket som killarna.
Mm.
Vad ser vi mer? Jo, att om man är född utanför Norden, utrikesfödd om man säger så, som vi har kanske definierat i avhandlingsarbetet, är att de deltar också i föreningsaktiviteter i betydligt mindre utsträckning än nordisk födda då. Både killar och tjejer. Men om man tittar lite närmare på killarna och tjejerna, då är det ju igen tjejerna främst. Som inte får ta del av den här miljön som kan främja deras utveckling. Och då får man också ställa sig frågan varför det kan vara så. Det är ett annat forskningsprojekt som jag driver här vid sidan om. Så här behöver vi förstå hur utrikesfödda tänker kring föreningsidrott. Man ska inte ta för givet att alla känner till vad föreningsidrott är. Vad det krävs av föräldrarna. Vet man att det kan främja barnets utveckling? Men alla vet att skolan är bra. Då är man som förälder att man pushar och är engagerad. Och man gör sitt bästa i alla fall. Och är okej med att barnen går till skolan. Men vet alla att föreningsidrotten här i Sverige i alla fall har en sån baktanke. Som handlar om att det ska främja individens välmående. Om man inte gör det, då är man kanske lite skeptisk. Det är helt naturligt. Skickar man sitt barn till en miljö som man inte har kunskapen.
Precis. Men det låter ju som att det ändå, alltså det finns mycket som föräldrar kan göra. Eftersom det låter som att det är både nordiskt födda flickor och, alltså förstår
du?
Så att det är egentligen den delen, det är vi ju många som kan tänka om.
Absolut. Absolut.
Men hur är det? För jag vet i vårt förmöte med dig så pratade du lite om det här med Riksidrottsförbundet och även liksom statliga medel och sådär. Skiljer det sig i hur man satsar på liksom idrotter som flickor utövar mot idrotter som pojkar utövar?
Ja, men där ser vi att det finns stereotyper. Och där försöker man, när man går in och läser, så finns det strategier. Men Riksidrottsförbundet har ju olika strategier så att idrotten ska vara allt mer jämställd och allt mer inkluderande. Men sen gäller det att det här, det jobbet som ska göras, det är inte så lätt. Och det kräver ju exempelvis, det kommer ju också ner till föräldrarna. Så det är inte bara staten eller, och jag ska inte pusha, det är inte bara föräldrarna heller. Det är också föreningarna som ska vara lika mycket intresserade av tjejers idrottande. Så att tittar man nu på siffrorna. Om man går in på idrottsstatistik.se exempelvis, så kan man se vilka idrotter som uttas mest av alla. Hur kommer sig det ett visst kön som dominerar inom ridsport exempelvis kontra fotboll? Och där kan samhället jobba på det. Men det kan också skolan.
Ja.
Det kan också familjekontexter göra så att man är lika uppmuntrande till tjejer och killars idrottande oavsett typ av idrott. Så vad man ser när det kommer till just de här könsnormer och könsstereotypiska beteenden är ju rent generellt runt om världen. Även här i Sverige är det ganska tidigt, men knappt innan barnet är född. Hur målar man upp barnets rum? Vilka leksaker finns det där? De bitarna är så pass tidigt, så kan man, formar man kanske en identitet om att det här är för dig. Samma sak gäller skolvalen, skolämnen. Tror man att matte är för alla eller tror man att matte är för vissa? Och en av de teoretiska modeller jag utgått ifrån har kommit i grund just på grund av de frågorna. Varför väljer många killar matte före engelska och tjejer engelska före matte? Då har man tittat på det. Då är det motivation som avgör, alltså intresse och vad man tror man kan göra. Och var kommer det ifrån? Men delvis från familjen. De här, fördelar man böckerna, leksakerna, vilka uppmuntrar man till? Där ser vi skillnader. Och samma principer gäller här i idrotten. Om du vill bryta det. Och ibland är det även svårt för föräldrarna, för att går man in i leksaksbutiken, idrottsbutiken, så är det ganska förbestämt att en viss typ av idrott har vissa färger eller design kopplade till sig. Men då kan man inte stötta det här kanske. Så nu är det väldigt viktigt att vi inte lägger all press här på föräldrarna. Så det är det hela, även i skolan, föräldrarna eller idrottslärarna. Hur tänker de? Hur beter de sig? Vänner är också där. Så det krävs ett gemensamt arbete här från samhällsperspektiv och ner på kommunnivå. Och sen inom kommunen så har vi förskolor, skolor, föreningarna. Så ja.
Men nu har ju vi pratat på en dag. Och jag tänker att vi kanske måste avsluta. Ja. För de Det är superintressant och vi har massa jättemycket fler frågor. Ja. Men är det några avslutande ord som där de som du vill säga?
Ja, jag kan ju också passa på att säga igen att när vi tittar på de här olika strategierna eller föräldrabeteendena och hur det är kopplat till barnets motivation till idrott, med normbrytande beteende när det kommer till deltagande i idrott här och nu och över tid, så har vi faktiskt jämfört inte bara tjejer och killar, men har vi också jämfört med utrikesfödda, alltså en familjs föräldrar som är födda utanför Norden jämfört med föräldrar som är födda i Norden. Och det som är ganska viktigt att se där att det kvittar faktiskt vart du kommer ifrån.
Mm.
De här strategierna verkar vara, men man ser universala, ha samma betydelse. Och det är ganska viktigt, jag menar, för er och för andra som är intresserade av att som träffar på föräldrarna, att samma strategi funkar. Sen hur man förmedlar det, finns en kulturell bit kanske därifrån att föräldrarrollen är ganska känslig. Tala om för en förälder hur ska bete sig och tänka, här ska man, jag skulle lätt kunna ta åt mig, känner jag. Även om jag är bekant med forskningen, jag är också förälder, så det är att man tänker på hur man förmedlar det.
Ja.
Men, och det, där är ni experterna, samma sak. Är det en miljö där du är trygg, där du är inkluderad i samtal, i dialog, där du får vara med och bestämma, så uppfattar du vuxna positivt.
Mm.
Det gör att du även får en positiv bild av vuxna i andra miljöer, skolan, föreningsidrotten. Är du i en familjekontext där ni tittar på idrott? Och där ser vi att det kvittar. Nordiskt födda och utrikesfödda familjer tittar på idrott exempelvis hemma i samma utsträckning.
Mm.
Och det har samma koppling till barnets motivation. Däremot ser vi att när det kommer till att titta på matcher och träningar, att där behöver utrikesfödda känna till att det är viktigt att ni är där.
Mm.
För de är inte där i samma utsträckning. De har något lägre deltagande rent statistiskt när vi jämför hur ofta man är där och tittar på. Men betydelsen är densamma.
Så det, vilket säkert kan ha jättemånga förklaringar. Alltså så.
Ja,
såklart.
Som men jag var inne på, att man inte känner till. Vet man?
Ja.
Är man inkluderad av den föreningen?
Precis.
Och jag vet att i samtal med RFCs och Örebro län är att de vill ge till att föräldrarna där och titta på. Och så gäller det upp till varje förening att inkludera och se till att föräldrarna också är trygga där.
Ja.
Men att, ja. För de
man känner sig bekvämare och att man har tid. Och, alltså, ja. Det är ju så många delar som påverkar.
Ja, men precis. Mm. Och det gäller alla föräldrar faktiskt.
Ja.
Att, och, men då kan man kanske känna till att har du inte tid att vara där, visa intresse på ett annat sätt.
Mm. Mm.
Så det
är jättebra att skicka med.
Mm. Det kan jag
belysa. Men också tror jag faktiskt det här med att tonåringar kan säga nej, du behöver inte vara där. Eller jag vill inte. Alltså, då är det ju ändå bra att veta att fast det fyller en funktion. Att hitta något sätt som gör att tonåringen tycker att det är okej. Okay, att jag intresserar mig för.
Ja, men absolut. För,
ja.
För det är utmanande. Det är, du ska, för tonåringen den ska fungera i en social miljö. Och det kan vara med kognitiva och fysiska krav på den. Så man behöver stöttningen på ett eller annat sätt.
Mm.
Och det går i perioder.
Mm.
Då vill man ha sina nära.
Ja, precis.
Ja, och föräldrarna är en av dem. Men allt viktigt läggs inte på dem. Så nu ska vi inte pressa föräldrarna här. Men de har en viktig roll.
Det, absolut. Det, så är det.
Ja,
sen tack för att du ville vara med idag.
Jättespännande.
Ja, väldigt intressant.
Ja, verkligen.
Tack för att jag vill komma.
Då tackar vi för idag.
Tack, tack.
Hej då.
Bit för bit du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har i dig är jag kär. Så välkommen hit, exakt som du är.